November 2018. Kära dagbok. En sak jag tänker på nu när jag fått bli mamma är hur framåtsträvande jag var i min process. På det igen bara. Försök efter försök. Och hur pepp jag ändå var inför varje försök. Jag tyckte det var spännande och roligt. Jag tänkte positivt. Jag tyckte så mycket om att åka till min klinik. Så många gånger. Trivdes där varje gång. Det var en sån del av min process. Min förälskelse i kliniken. Och hade så svårt att gå vidare och byta. Och nu med facit i hand. Jag skulle ha bytt tidigare. Avsnitt 146 av podden Jag vill ha barn, och tillbaks med mig här är ingen mindre än Anna Frallan. Hej!
Hej! Så kul att vara tillbaka.
Alltså så underbart att du är tillbaks. Alltså om det tog tid för dig från första gången du var här till andra, det vill säga 1,5 år, så bestämde vi oss för att verkligen korta ner det avståndet till gång 3. Men att det skulle gå så här fort trodde inte jag.
Nej, och det är ju också för att det gick så fort i min process, vilket jag också blev glad och förvånad över.
Så himla härligt. Vi ska gå in på alla de detaljerna.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men vi ska börja med att idag, för er som lyssnar på det här när det släpps, så är det den 1 april. Och det innebär, 1 april 2021, det innebär att det har varit lagligt i Sverige i 5 år att bli mamma på egen hand. Tjubidi tjubidi!
Alltså...
Visst är det helt fantastiskt?
Det är otroligt. Alltså det känns länge sedan och samtidigt nyligen på något vis. Och det är
exakt
ju
min känsla faktiskt.
Lyx. Alltså det är verkligen något som jag är så tacksam för.
Mm.
Att folk har tagit den här kampen. Och det är verkligen inget som jag tar för givet. Särskilt när det liksom tagit tid att få barn, som det verkligen har gjort. Mm. Att en får göra sånt.
Jag tycker också att det är liksom en upprättelse för alla barn som har kommit till på det här sättet innan det var lagligt. För så är det ju lite för mig som var tvungen att söka mig utomlands.
Uh-huh.
Att det blir liksom en bekräftelse på alla de här barnen och alla vi mammor som är självstående. Och såklart alla ni som försöker och kämpar. Ja, men det är verkligen värt att firas, och det gör vi också. Vi med podden och sen Facebookgruppen Mamma på egen hand och föreningen Femmis, som vad jag vet är de tre som jobbar mest för den här, att den här familjeformen ska få uppmärksamhet och synas. Så därför har vi gjort en stor satsning i år. Vi gjorde det även för 2 år sedan. Men sen förra året så var det lite mycket coronafokus så här år. Så då la vi ner det. Men vi uppmanar helt enkelt alla självstående försökare och mammor att ta kontakt med sin lokala tidning, sin lokala radiostation. Och bara säga, hej, här är jag. Vill ni göra en intervju med mig eller någon av mina kompisar som också är självstående, så kan ni göra det.
Gud, jag fick en rysning.
Visst är det coolt?
Ja, klart vi ska göra det.
När vi gjorde det för 2 år sedan så blev det ju jättemånga artiklar runt om i hela landet och radiointervjuer runt om i hela landet. Och jag och Linda som har startat Mamma på egen hand var med på Nyhetsmorgon. Och sen var jag och Linn Edsmyr med i Efter 5 med våra barn. Alltså så här i efterhand är det helt absurt att jag var med i direktsändning med Liv när hon var några månader gammal. Och Linn hade med sig Mio och hennes son som ju verkligen inte var gammal. Att vi satt i direktsändning med våra bebisar, det är liksom... Jag kan inte ens ta in att vi gjorde det.
TV-historia.
Ja, verkligen. Men de skötte sig också väldigt bra, de gulliga små unga.
Ja, men jag tänker att det kanske känns svårt att tänka sig nu. För nu har jag förstått att livet är ganska rörlig, så att säga.
Nu skulle det aldrig gå, kan jag säga.
Nej.
Nej. Men vi ska inte fokusera på det här hela det här avsnittet, men jag ville bara lyfta in det och uppmana er alla som är självstående att kolla in det som Femis har skrivit i några dagar här och kolla in det som Mamma på egen hand har skrivit och det som vi har skrivit på vårt Instagram och vara med och fira, för att det är ju nämligen så att vi är ju många i vår community, det vet ju du också Frallan, och vi pratar ju med varandra och sådär, men vi tycker att det är viktigt att många utanför vår community vet om att vi finns och vet hur fint och självklart det är att vara självstående för väldigt många människor.
Köp en tårta.
Ja, bra idé. Köp en tårta eller en bulle eller något annat gott och tänd några ljus och fira.
Självstående dagen, 1 april.
Perfekt. Nu tycker jag att vi byter fokus och pratar om dig. Det var ju alltså så för er lyssnare som inte har lyssnat på något avsnitt med Frallan förut, så har hon varit med 2 gånger. Först i avsnitt 76, då för 1,5 år sedan, när du stod inför ditt första försök.
Mm, naiv.
Fast liksom, som man är.
Ja.
Och sen var du tillbaka, som du själv kallade det, för reality check-avsnittet.
Ja. Reality strikes back till och med.
Ja, det var så du sa, ja. Exakt. Reality strikes back i avsnitt 140. Och det som hade hänt då var ju att dina landstingsbehandlingar, 4 inseminationer och en IVF inte hade lett till några graviditeter.
Mm.
Så vi pratade om det och avrundade med att du stod inför att bestämma vägen framåt.
Ja.
Och sen så pratade vi också om att nästa gång du skulle komma tillbaka så var tanken att vi skulle ha med din kille, för du är ju självstående i ditt föräldraskap men har också en relation.
Ja, och det tänker jag vi kan prata mer om när då min kille är med. Men för det är ju också såklart att jag har ett stöd där, men jag gör ju också mycket själv. Och det kan ju också kännas ensamt fast man har liksom en kille och extra familj via honom, så kan det ju ändå kännas ensamt, för att jag gör ändå så mycket själv, och det är ju mina känslor av liksom framförallt besvikelse och sånt som händer.
Ja, och jag tänker också att väldigt många som är med här i podden och som jag möter på andra sätt som är i en heteronormativ relation där man delar barnlängtan, eller en homorelation där man delar barnlängtan och går igenom det ihop, så känner sig ofta den som är den som blir behandlad väldigt ensam i alla fall.
Ja, men
så jag tror det är liksom en allmän känsla att vad i de här försöken gör att man känner sig ensam.
Ja, agreed.
Det som vi kommer prata om idag är det som hände i din process efter att vi hördes och såg sist, helt enkelt. Och om vi ska börja då kanske med val av klinik, för det var ju där vi slutade.
Ja.
Och då, om inte jag kommer ihåg helt fel, så hade du ju dels kontakt med din gamla klinik i Stockholm.
Yes.
Och så hade du också kontakt med en annan svensk klinik, och så hade du kontakt med Olga.
Ja.
Det var väl typ de som du lyfte in i din valprocess?
Ja, precis. Och sen så blev det väl ganska snabbt ändå att jag tänker att Olga vill jag som ha kvar som ett så här val sen, liksom, om det skulle behövas PGTA-testning eller så. Så att, det började väl luta ganska snabbt faktiskt åt Carl von Linné-kliniken, som var mitt liksom andra svenska val.
Hur kom du säga att du hade tagit kontakt med dem?
Ja, alltså jag tänker så här. Min första klinik som jag började med, jag upptäckte när jag blev missnöjd med dem att de låg ganska dåligt till statistikmässigt. Mm. Och då kollade jag upp den här, vad heter det nu?
QIVF.
Ja, och då såg jag ju då...
Jag kan bara säga till lyssnarna att det kan man faktiskt bara googla QIVF, så kommer man, hittar man ganska snabbt i det, som är alltså ett register över alla svenska klinikers behandlingar, helt enkelt.
Ja, och då uppmärksammade ju att Carl von Linné-kliniken låg bäst till. Och det har väl liksom legat i mitt bakhuvud att det säger ju såklart jättemycket om hur framgångsrika de är, helt enkelt.
Ja.
Sen har jag hört bra saker från dem också. Jag gjorde som lite en sån undersökning på min Instagram, Fällans fertilitet, där jag skriver mycket, jättemycket om min process.
Underbart konto för alla er som längtar. In och följ.
Ja, tack. Men jag bor ju då i Östersund och Uppsala ligger ju faktiskt lite närmare än Stockholm, ja, till exempel. Så det var ju också en win-win. Men jag kände ganska snabbt när jag fick kontakt med dem att jag, att det kändes som ett bra val. Men det är ju framförallt från, ja, statistiken. Och också att jag hört bra saker om dem som det blev dem till slut. Då.
Men jag måste säga för alla att jag tycker det är ett bra val. Jag hör väldigt mycket positivt om dem från, utifrån alla mejl och så som jag får till podden. Och jag har ju också haft med dem i podden en gång förut, avsnitt 85. Så om man vill bekanta sig med läkarna där så kan man gå och lyssna på det. Och de kommer snart komma tillbaka faktiskt, eftersom vi ju gör lite samarbete med dem ibland. Men jag har också förmånen att träffa dem i andra sammanhang, där jag måste säga att jag är ganska impad över hur de jobbar med sin, alltså dels hur de liksom tänker kring sitt arbete på kliniken, men framför allt hur de tänker kring patientbemötandet. Som de ju också får höga rates på. Så fint att du landade så bra och så fort i det. Du, vi börjar också med, för du hade frågan om du skulle köpa en IVF. För IVF visste vi ju att det var hur det handlade om. Så då var det också frågan om du skulle köpa en IVF eller något form av paket. Hur tänkte du där?
Ja, men så är det väl att alla kliniker i princip erbjuder ju ett trepack. Och där ett försök blir ish gratis. Och det är ju en sån sak som är liksom, jag ser det ganska som en försäkring. Att ja, man försäkrar sitt hus eller sin bil. Man kanske inte alltid behöver använda den försäkringen, men om någonting händer så behöver man använda den. Och det kändes skönt att köpa sig den tiden eller den säkerhet att om det nu inte går på första, vilket man verkligen inte kan räkna med, så har man fler försök på sig. Såklart är det en ekonomisk fråga, för det kostar ju mer med trepacket. Men jag hade ju som sparat ihop för det, så det blev också ganska snabbt att jag valde det trepacket.
Och det känns bra?
Det känns jättebra.
Men du, jag undrar, liksom, i hela det här valet av klinik, träffade du någon någonsin eller var du där då? För vi pratade ju om i förra gången du var här att du skulle göra liksom en ny fertilitetsutredning och kolla upp alla dina AMH-värden och allt sånt där. Så var du hos kliniken innan du drog igång behandling, eller hur blev det med det?
Ja, precis. Och det är också en viktig sak att säga angående trepack, att ofta så är det vissa kriterier som man behöver uppfylla för att få det.
Just det.
Och de varierar ju från klinik till klinik. Ofta så är det att man ska vara under en viss ålder, att den ska ha ett visst AMH-värde eller liknande. Men så jag var ju där innan jag tog mitt beslut på den utredningen och träffade Thomas då. Känd från TV.
Ja, precis. Det är den läkaren som man får träffa i dokumentären SVT Edit, dokumentären som Hanna Hellqvist har gjort, Hannas baby.
Då när han gjorde ultraljud så såg han att jag hade ganska många liksom antralfolliklar, så han liksom sa redan där och då att jag kommer godkänna trepack för dig även innan vi har fått AMH-värdet och så, för att det säger nog mer om dina möjlighet att liksom få ägg än vad AMH-värdet gör.
Just det. Så. Jag tänker att det är en viktig grej att lyfta in här till alla lyssnare. Det är ju att det är skillnad på att vara i den regionfinansierade behandlingen och diskutera insemination, IVF och fram och tillbaka så där. Och vara i den här fasen där du är nu, där du ju till 100% är kund och ska betala för din behandling. Så det här med att man ska bli godkänd då för ett pack eller inte handlar ju om någonting annat än att bli godkänd för regionfinansierad behandling.
Absolut, ja, det är ju jätteviktigt att säga. Sen är det vissa saker som överensstämmer, att ja, men som oftast får man inte tre pack om man är äldre än 38, och med regionfinansierade så behöver man vara innan 40.
Men så det som man ska komma ihåg då när man är där du är nu, Frallan, det är ju att det inte handlar om att liksom, det gör det ju inte. I inget fall handlar det om någon form av utvärdering eller liksom att man ska säga att du som kvinna är en bra eller dålig person, vilket många tyvärr ju snappar upp i den här processen.
Mm.
Utan att om man inte blir godkänd för ett trepack där du är, så innebär det att kliniken inte tror att du ska bli gravid på det sättet.
Exakt.
Så att godkänna det skulle vara att lura dig.
Ja.
Jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg, eftersom många liksom blir besvikna och ledsna, och det kan man ju bli utifrån att det innebär ett sorgarbete om man till exempel behöver gå över till äggdonation eller man behöver vända sig utomlands för PGTA och sådär. Det är alltså att gentesta embryona. Men det handlar ju inte om att du är misslyckad eller har gjort någonting bra eller dåligt eller något sånt där.
Nej, jag försöker faktiskt tänka på det också själv, att vad man använder för språk, att det är så här, att det är inte alltid en lyckas, men istället för att liksom säga jag har få ägg, alltså säga liksom min äggreserv är låg eller värdet bra för äggreserven är lågt, alltså att det inte blir liksom att det är ett fel, utan det som jag tycker att du har gett så bra exempel för, att ja, men vissa behöver glasögon, andra behöver hjälp med fertilitetsbehandling.
Mm.
Så det är ju inte liksom någons fel, utan det är en som en synnedsättning. Fast en...
Man har olika förutsättningar helt enkelt.
Ja.
Mm, så himla viktigt. Också bra att du tar upp det, för Allan. Det var länge sedan jag tänkte på det. Det är väldigt viktigt med ordval och lingvistik och hur man pratar om det här.
Ja.
Det här har vi pratat om i podden förut, men alla så här, är din livmoder är ogästvänlig och sånt där som folk använder. Jag blir tokig på det. Ja. Liksom. Det är så otroligt. Det förstärker ju alla de där typerna av känslorna. Liksom, det är inte alls så det är, utan din äggen svarar inte på behandlingen, mm, kan man till exempel säga. Ja. Eller vad heter det?
Stimuleringen var för låg.
Ja, eller ja, slemhinnan har inte växt till sig tillräckligt.
Ja.
För den har inte svarat på medicineringen.
Alltså exakt.
Det är sådana typer av ordval vi ska använda här. Och om ni lyssnare möter någonting annat, så säg till,
mm,
tycker jag. Om man orkar.
Ja, om man orkar.
Okej, men så då bestämde du för trepack, och hur avgjorde det sig sen när du skulle dra igång?
Ja, men det var på första besöket där, så sa Thomas att ja, du kan köra igång nästa mens om du väljer att jag kommer förskriva allting här eller skriva ut recepten, och ja, då får du föra över pengarna innan du kör igång, och så är det bara att du startar på första mensdagen.
Det är bara tuta och köra.
Och det var, men ju ja, typ en vecka efter jag var där, eller nej, 2 veckor efter jag var där tror jag.
Hur var det för dig då emotionellt? Kände du dig redo då? Hade du kommit till ett skede där du var peppad?
Ja, ja, absolut. Jag har varit peppad ganska länge. Ja, men nästan så att jag kommer tillbaka till så här naivstadiet, även fast jag har mer kunskap, att det, så här, det känns bara kul. Det är så här, ja. Jag längtar typ tills jag ska ta sprutan på kvällen. För att det är ändå att man gör någonting aktivt. Så jag känner verkligen igen mig i din dagboksberättelse.
Ja, men det var så fint att jag hittade den. För jag kände så här, det här, så här är för alla och jag exakt likadan.
Ja.
För det var, nu är det dags. Då är det på med det glada. Liksom.
Ja, men och sen så har det ju liksom ändå kanske varit tuffare den här gången, tycker jag. Liksom, emotionellt, hormonellt typ. Men,
du menar själva behandlingen har tagit mer på dig? Eller?
Ja, men sen hade jag också starkare hormoner. Så det kan ju också förklara det.
Ja, så du drog igång en IVF-stimulering.
Mm.
Och då ska vi säga till lyssnarna att kliniken ligger i Uppsala och du bor i Östersund. Så då behöver du hjälp av en gynekolog som gör ultraljud och så där uppe.
Ja, precis. Så det blev bara ett ultraljud under stimuleringen på dag 7 som man oftast gör.
Och hur såg det ut då, då?
Ja, men då såg det väl ändå ganska bra ut. Jag hade, ja, men tror jag 4 folliklar som var stora och ganska stort antal små. Så då fick jag höja dosen pyttelite, och sen så bestämdes det för äggplock 5 dagar senare.
Och då åkte du ner till Uppsala?
Då åkte ner till Uppsala, fick bo på hotell dagen innan, för det är ju lite så här eller lite, det är väldigt mycket kritisk tid. Man vill inte så här sitta fast på tåget och bara känna hur äggen ska ploppa ut när som helst. Och
har du den känslan att de ska ploppa ut? Gud, det har jag aldrig tänkt. Gud, okay. Ja.
Nej, inte när som helst. Men det var någon som skrev till mig på Instagram att hon har haft panik varje gång det ska vara äggplock. Hon har så här gråtit för att hon har haft så mycket så fertilt sekret. Hon tänker, nej men nu har de släppt redan. Det kanske sätter någon så här tanke i mitt huvud. Men jag har också tänkt på det, att det är ju väldigt viktigt med den tiden. Det är inte så att man säger, ja, vi tar ett dygn senare. Det är ju små marginaler, även om det inte liksom hänger på minuten.
Och sen kom du dit?
Sen kom jag dit och det var då som jag fick då det här fina, fina rummet.
Det är så kul det också att liksom, det spelar roll. Man gillar ju att trivas där på, när man är på kliniken.
Ja men precis, och sen är det ju som sagt andra saker som är jätteviktiga, men det kändes ju såklart, alltså, dels ha ett eget rum, det var flera som skrev så här, jag fick ha en brits med ett skynke mellan. Alltså, och en kompis till mig skickade en bild så här såg det ut på mitt äggplock. Och när den ändå ska betala för det, som jag gör, det är klart
igen liksom, den här skillnaden.
Ja, alltså, och det kan ju funka hur bra som helst fast det är britsar och skynken, inget illa ment om det, man har ju de förutsättningar och lokaler som man har, men det är ju liksom såklart lite extra lyxigt och fint att det ligger så fint med så här snedtak och så här höga fönster uppe i taket. Ja, nej, men jättefint.
Jag har sett bilder faktiskt på de här fina rummen. Okej, och sen tog du lite härliga droger.
Jag gick förbi plattan innan. Och, ja. Nej, usch, det kanske var inte främst. Alvedon innan och sen satte de en sån här port i armväcket för att kunna ge morfin då. Eller morfinliknande preparat, som de sa, under själva plocket. Och det kändes som att jag... Den här gången jämfört med förra så kändes det som att jag var mer medveten på något vis. Jag hade inte fått det här lugnande. Det kändes som att jag var och tittade jättenoggrant när de plockade ut äggen. Och, som att jag glömde bort att titta då på den andra skärmen där de kan visa då att om de nu har fått ut några ägg. Jag var så himla fokuserad på att titta liksom, när hon sög ut de här äggplåsarna.
Det är ju väldigt coolt, den där själva utsugningsproceduren, eller man ska säga. Och att man får se det på en skärm är så coolt, tycker jag.
Ja, men precis. Och sen så, jag vet att många är ju superrädda för själva äggplocket, men och jag vet inte hur du kan ha klarat det utan liksom, bedövningen en gång.
Jag är väldigt smärttålig.
Ja, men jag kände så här lite grann och då bara, nej men du får nog ge lite mer morfin nu, som hade ju som en, och det tänker jag också för att inte bara för att en absolut inte ska ha ont till varje pris, utan också för att det så här, man fortsätter ju vara lugn och det känns, man kan slappna av och man spänner sig
inte. Ja, och med den kunskap jag har nu, man vill inte heller paja för deras arbete.
Nej.
Som ju är en stor anledning till varför man till exempel nästan i alla andra länder söver vid äggplock.
Ja.
För att gynekologen och läkaren ska få det utrymmet den vill ha att göra sitt jobb. Liksom.
Ja.
Så att jag vill verkligen inte alls rekommendera att inte använda morfin, som jag tyckte att jag var så cool som inte gjorde. Men då kunde inte jag allt som jag kan nu. Så att se till att ta allt ni behöver så att ni kan ligga helt still. Så tänker jag.
Men jag tänker också lite grann så här, jag är ju inte lika mycket psykolog eller bara säga terapeut som du är, men jag tänker också att man vill liksom lite grann positivt betinga där, för det kan ju bli så att det blir många äggplock, och om man då har en smärtsam upplevelse, det sätter sig jättemycket att ändå få känna att ja, men det var ganska mysigt, jag mådde bra, det tror jag, alltså det är ju positivt om det nu blir fler tillfällen.
Ja, det finns liksom ingenting positivt i att försöka kämpa sig igenom någonting, verkligen inte. Du tänker helt rätt. Gör det så behagligt som det bara går.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals.
Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hur många ägg fick du ut?
13.
Wow.
Olycksnumret, eller turnumret. Så, ja, men jag, det var ju jättebra. Och jag fick 10 ägg förra gången, så det var ju fler. Och jag hade tänkt lite innan, så här, ja, men det blir nog fler ägg, men jag hade inte riktigt vågat säga det högt. Mm. utan hoppades på att det skulle bli 10 som förra gången. Sen hade
och hur funkar sen proceduren hos dem? Man får ligga kvar och vila lite.
Precis.
I resten av rummet.
Jag fick fika. Och jag hade mer ont än förra gången. Först. Mm. Innan var det som att jag så här, typ inte kände någonting direkt. Men jag hade mer ont och fick ligga med värmedyna och så. Och till slut var det som att, för jag skulle åka tåg hem samma dag.
Just det.
Så till slut var det som att jag bara, nej, men nu måste jag börja försöka röra på mig, för att jag kan ju inte som ligga och kvida här. Ska då kunna ta mig på tåg hem? Och då lättade det som. Först gick jag lite så här dubbelvikt, men sen så lättade det väldigt mycket när jag var uppe och rörde på mig. Och
det sa, känner jag också igen.
Ja. Och det sa ju sjuksköterskan att det kan liksom hjälpa, för då, liksom, då lägger de till sig på något vis. Liksom,
kommer det igång hela systemet på något sätt?
Ja. Och sen så meddelar de ju först dagen efter hur det har gått. Och en skillnad.
Och då menar vi hur många som har blivit befruktade.
Ja, och hur många som är mogna har ju också varit en sak för mig. För förra gången så hade jag 10 ägg, 6 mogna, 2 blev befruktade och en blev sattes in. Och den här mogenheten har jag läst på lite grann om nu, och det kan ju vara bra att fråga det här gänget när de kommer och besöker från Carl Follinell och beskriva, så att inte jag ger mig in på det. Men det är ju i princip att man, det är ingen idé att befrukta eller försöka inseminera eller säga, omogna ägg, för de kommer inte kunna utvecklas.
Så av de här 13 då, hur många var mogna?
Ja, jag fick det här beskedet och dagen efter, jag var på väg in till jobbet och jag hade känt mig ganska så här, alltså från att ha varit väldigt peppad så kände jag mig ganska tom och trött och så. Och jag tyckte det var ju ganska stort bortfall förra gången, att från 10 ägg så blev det bara 1 som gick att använda. Så kanske jag var lite så försiktig med att ta ut segern i förskott, så att säga. För då ringde de och sa att av de här 13 äggen så var det bara 2 som var mogna. Och de hade gjort ICSI då, som är en metod de inte använde förra gången, där man tar en spermie och sätter in i ägget, och då var det bara 1 som hade blivit befruktat. Och det tyckte jag var så jobbigt, jag blev jättebesviken.
Vilken besvikelse, jag förstår jag verkligen.
Och jag spelade ju som in, först försökte jag ringa min kille då, så svarade inte han, och sen så spelade jag faktiskt in så här gråtandes till min Instagram, för att någonstans så ville jag typ så här bara bolla det här med någon, för det är ju också så här, samtidigt som jag kände så här att jag var jättebesviken, så känner jag ju, eller vet så många andra som kanske inte ens får ut 1 ägg, eller liksom de kommer inte ens till äggplock och de kommer inte till insättning, så jag försöker samtidigt vara så tacksam för det, men jag var inte
svårt
där då.
Svårt ändå, nej, svårt i den stunden, tänker jag, väldigt svårt.
Nej, men sen så, och då faktiskt sjukanmälde jag mig och vände om, och det känns helt rätt, och jag var superledsen i en och en halv dag typ, fram tills då att det blev insättning dagen efter.
Ja, för då blir det också en tidig insättning.
Ja, dag 2.
Mm. Du fick ju typ åka tillbaks liksom.
Ja, jag fick åka tillbaka. Så det, ja. Blev, det var förra veckan, så det var, jag var där både tisdag och torsdag, så det var en intensiv vecka.
Ja, det blev vecka. Fram och tillbaks, fram och tillbaks.
Fram
ja.
Och tillbaks.
Jag tycker det var fint att du tillät dig att bli så där ledsen och att du bara sket i och att du sjukskrev, eller vad heter det, sjukanmälde dig och tog hand om det där väldigt jobbiga beskedet.
Ja, men precis. Och det är ju, alltså det är så otroligt bra stöd i det här communityt. Och jag skrev det så här, men jag förstår inte hur folk inte kan dela med sig. Hur klarar man det här utan stöd? Mm. Mm. För du sa det, du har också varit så transparent i din process.
Jag var inte så transparent i de här detaljerna som du pratar om nu. Alltså det var ju innan podden fanns och jag, det var ju inte så att jag hade något konto eller något sånt där då. Utan, men jag var ju transparent med ganska många av mina kompisar i och för sig. Mm. Som var inblandade i liksom hur många ägg blev det, hur många av dem blev befruktade. Och hela den där liksom resan som blir så här dag för dag liksom i en IVF.
Ja.
Och hur man verkligen så här bygger upp förhoppningar. Alltså det är liksom så här, idag fick jag ut 7, wii, och idag fick jag ut 10, wii, liksom att man blir så här glad och, men det är ju mänskligt, det är ju så det får vara liksom, på något sätt, tänker jag.
Ja, men precis, jag tänker att det är en del att, ja, men som du brukar prata om med sörja randigt, jag skrev på min Instagram också att en kanske också måste hoppas randigt.
Verkligen.
Att så här hoppas, ja, men 13, det är jättebra. Och sen så, nej, det blev inte. Men, och att det då funkar inte för mig i alla fall att direkt så här, ja, men det är okej, vi tror på den här. Utan då behöver jag först sörja det här, ja, men 12 äggen som bara
försvann, ja, liksom.
Det är mitt dussin.
Ja, det är många ägg liksom.
Ja, som inte hade,
ja, men jag känner verkligen igen det, för jag var ju i samma situation att jag också fick ut ganska mycket ägg, men det var alltid bara ett eller två som blev befruktade. Så liksom tappet från plock till hur har det gått dagen efter var alltid stort.
Mm. Vad har du fått för förklaring till det då?
Nej, men i mitt fall var det ju ålder.
Mm.
Och dålig kvalitet, det råder det ju inget snack om.
Det är så viktigt. Men
och sen är det också så liksom, för mig är det ju lätt att vara efterklok, för att jag vet, eftersom jag gjorde 5 IVF, så kan jag ju ha så att säga facitet att det var dålig kvalitet. Och också eftersom jag blev gravid direkt när jag bytte till någon annans ägg.
Mm.
Men det kan man ju inte veta när man är mitt där. Det är inte säkert att det handlar om det. Så att det, liksom, det finns ju inga, de där definitiva beskeden finns ju inte riktigt. Så att min, den här självklarheten att det var dålig äggkvalitet, det vet jag ju med facit i hand.
Exakt.
Och det ju gick mer inte att veta då.
Nej, precis. Och jag tänker också, ju mer försöken gör, desto mer information får den ju också.
Ja, och, men man ska komma ihåg att jag var 41.
Mm.
Så att det är ju lite mer information också.
Jag är ju bara 37,5.
Ja, men exakt. Men då fick du komma tillbaka och göra en insättning. Var det också en behaglig upplevelse? Fick du ha det där rummet då också? Eller
då
är det
fick
bara
ett annat
plock?
Rum. Inte mitt favoritrum, Gullvivan, utan det här var då ett annat rum. Nej, men det var också fint. Ja, men det gick jättebra med insättningen. De gör ju lite annorlunda på Carl von Linné, att de inte gör så här ultraljuds placering. Eller i alla fall inte Thomas som satte in mitt embryo. Och det var sexcelligt, om det säger de som lyssnar någonting. Men sexcelligt ska inom citattecken vara liksom relativt bra, men det säger ändå ingenting om det. Och jag vet inte. Men jag har släppt den här stora sorgen i alla fall. Det känns väldigt skönt. Och nu känns det mer som att nu blev det så här.
Nu ruvas det
och det kanske förmodligen kommer att dyka upp massa hopp kring det här och det kommer vara okej, men då har jag 2 försök kvar och då vet vi mer inför nästa försök. Mm. Och det börjar redan kännas okej liksom att köra på igenom det.
Är du redan mentalt på nästa IVF nu?
Ja, men nästan.
Jag hör ju det.
Ja.
Ska vi inte backa och bara heja lite på det här embryot?
Jag kallar det för Gullefjun.
Jag skulle precis fråga, har du fått ett namn?
Förra var Ture och nu har det blivit Gullefjun.
Har det med Gullvivan att göra då kanske?
Nej, det är till påsk.
Eller till
nu.
Påsk.
Ja. Så liksom ska man liksom ruva på en påskkyckling.
Ja.
Och då blev det liksom
Gullefjun alltså, säger jag.
Heja. Det känns som att det är så olika stadier. Inte av sorg, men typ sådär Först så sa du sen lite, inte förnekelse, men så här, ja, nu väntar jag på det här, och sen så kommer ju liksom hoppet antagligen komma. Men nu är fortfarande...
Jag tänker att det här är din strategi också, att liksom vara framåtsträvande,
ja,
i din process. Jag gjorde ju exakt likadant faktiskt. Sen ändrade jag det till mitt sista försök. Det är ju lätt att vara efterklok, men då var det som att jag bara bestämde mig för att nu är jag gravid och jag kommer inte göra några fler försök.
Nej.
Men det är ju lätt att säga eftersom jag blev gravid.
Ja, det är så här jinxa. Men det är svårt för mig att säga att jag inte ska göra fler försök när jag ändå köper 3 pack. Det vore ju...
Ja. Nej, och jag tänker att inget av det där är viktigt att säga påverkar om du blir gravid eller inte. Det har liksom inte med vad du tänker på att göra. På samma sätt som man inte kan slappna sig av till en graviditet och allt det där som alla människor matar på om.
Det tycker jag är så viktigt att säga, för det känns som att så här folk kan vara så himla, men det räcker med 1 ägg och så. Och jag uppskattar det och förstår det, men samtidigt känns det också som att då ska man vara så här... Ja, men att jag kan känna en så här press att den ska tro på det. Att ja, men det blir så magiskt tänkande på ett ganska pressande sätt. För då, är det, då har jag då gjort fel om jag inte har kunnat tro på det. Mm. Nej, för folk blir ju gravida ändå. Mm. Även fast man inte har någon koll på det. Eller liksom tro på det.
Det är väldigt bra att du säger det. Det är så himla viktigt att bara tillåta sig att vara i det som är just nu, och att det kan vara olika från gång till gång och olika från dag till dag under den där hemska rubbarperioden och olika hela tiden. Man får bara vara i det som är just nu.
Ja, så tycker jag folk skriver så jättefina saker, typ så här, då hoppas jag åt dig. Det tycker jag är väldigt fint. Mm. Att så här, ja, du kanske inte kan hoppas just nu, men då hoppas jag åt dig. Det tycker jag är väldigt så här, för då fint. Peppande, men samtidigt så här accepterande för vart jag befinner mig just nu.
Vi har ju bett om frågor på Instagram och också fått en massa frågor.
Oj, är det sant? Vad kul!
Den första frågan är så här: hur långt tror du att du kommer gå i dina försök om det inte tar sig?
Forever. Nej, men alltså, som jag sa förra gången så känns det som att nu släpper jag inte typ, men alltså, för jag vill ju vara gravid, alltså det är inte framförallt att jag vill vara mamma eller förälder, utan att jag vill prova att vara gravid, och med det så innebär det ju också att jag kan tänka mig äggdonation, absolut. Såklart kommer jag sörja och vara en process, men i och med att jag känner mig öppen för det redan nu så borde det vara att jag rimligt att kunna landa i det framöver, men det känns ju som att det ändå är några försök kvar, eller åtminstone mer insiktigt, ja, men som kanske som du sa, Silla, att för dig så blev det såklart att det var dålig äggkvalitet, och skulle det vara det som visar sig efter mina 3 försök här, att ja, men det verkar inte som att det funkar med mina ägg, då kanske det blir det som är nästa steg.
Mm. Här kommer nästa. Så hoppfullt att få följa frallan. Hur håller du modet och hoppet uppe?
Åh, tack. Jag vet inte, som sagt, ja, men hoppas randigt. Precis som att sörja randigt. Det kommer såklart stunder där man tänker att det kommer inte gå, eller det här går inte. Utan att tillåta de känslorna. Så.
Jag tycker att det är också superindividuellt även det här. Att någon kanske inte vill hoppas mycket och någon annan vill bara hoppas all in, liksom tro på det till 100%. Och så. Jag tror man får, ja, men som vi sa förut, känna av liksom vem man är och vad man mår bäst av och gå på det.
Ja, och jag tänker just, nu känns det som att jag har nämnt Instagram 1000 gånger som jag inte gör reklam för dem. Men jag tror också att det är så himla viktigt att hitta sin community. Att även om man kanske inte själv vill dela med sig, för det är också sjukt individuellt hur blottande man vill vara. Men att hitta ett olika personer som man följer och se vad verkar vara, tycker ju, liksom resonera det här hanteringssättet med mig. För exempel är det många som jag följer som, ja, men så här, köper barnböcker, köper prylar innan de är gravida. Och det skulle
äta på en fritt efter insättning. Det gjorde du också.
Ja, precis. Sätt potatispommes. Men det var mer lite grupptryck på skoj.
Kul, nej, men, tycker jag.
Ja, men det känns ju som så här, jag vet inte. Jag ska inte säga att jag är rädd för att jinxa det, men det skulle kännas svårt för mig att så här, köpa typ en barnbok. Så jag tror att jag också
håller
hoppet på en hanterbar nivå.
Ja. Jag tänker också en sak som jag brukar prata med de som går i terapi hos mig angående det här. Det är att många tänker att man inte ska våga hoppas för att man tänker att fallet då ska bli lägre när, om det inte går.
Mm.
Och samma sak flyttar ju över sen till om man blir gravid att man och ska oroa sig för missfall och så ska man tänka så här, ja men det är tidigt än och det går kanske, det kanske kommer hålla, det kanske inte kommer hålla, så här. Man resonerar så med sig själv hela tiden för att på något sätt skydda sig från det där fallet.
Mm.
Men jag tror och tänker att det kan man inte. Alltså misslyckas en behandling så blir man helt knäckt.
Ja.
Och får man ett missfall så blir man jätteledsen. Det går inte att skydda sig från det fallet.
Nej, och jag tänker nu med att jag inte så här, om jag nu inte hoppas så mycket nu, det gör jag ju, men alltså att jag inte kanske så aktivt tänker på det, det tror jag är mer en coping-strategi för nu, alltså så här.
Exakt.
För tiden går så jävla långsamt då,
ja.
Och jag är ju redan så liksom tunnelseende som det är.
Ja.
Om jag då skulle gå och tänka så här varje dag, så här, känner jag någonting, alltså ja, det gör man ju ändå, men att så här, vad ska jag säga, att ja, bara försöka låta tiden gå lite grann och att aktivera sig med annat och ja, men ställa sig och hugga ved.
Var så mycket i nuet som det bara går.
Ja, men det är också så rätt att folk är så här, ja men. Och såklart man ska vara försiktig, men det känns också som det är sådär, man får inte lyfta tungt, man får inte göra ditt och man får inte göra datt. Och jag tänker ju mer än tänker så, desto mer känner jag också att det kan vara risk att man då blir såhär, och jag gjorde ju det här som jag kanske inte skulle göra.
Jag tycker du tänker helt rätt, för att det, är det där med att inte lyfta tungt och de där sakerna, det har ju att göra med vad du har gjort för typ av behandling och vilken typ av medicinering du har.
Mm.
Och då snappar folk upp det. Det är ju till exempel om man inte har använt sina egna ägg och gör en frysinsättning, en embryoadoption till exempel, så har man ju mycket tyngre medicinering och därför ska man inte lyfta tungt för det påverkar medicineringen.
Ja.
Men det gäller ju inte för personer som har gjort en annan typ av behandling.
Nej.
Så, då, så att man snappar upp de där grejerna och så ska man själv göra som alla andra har gjort liksom, fast det egentligen kanske inte alls har med din behandling att göra.
Nej.
Så jag tycker du tänker helt rätt i det. Du ska göra det som din läkare har sagt till dig som gäller för din behandling.
Och som känns bra för dig. Såklart inte som går i, liksom, emot det som dina medicinska rekommendationer. Men det kanske inte är någon som... Ja, men som sagt, det är ingen som har sagt till mig... Jag har inte frågat så här, kan jag lasta ved? Kan jag hugga ved? Alltså jag har inte gått igenom allt som jag kan tänkas göra. Utan jag får ju också hitta lite själv. Men jag tänker också samma sak. Känner man då att... Nej, men, det jag tror på det här att ta det väldigt lugnt. Ja, men gör det då. För då är det det som är rätt för dig.
Du, jag kommer till fråga.
Mm.
Har hon funderat på vad hennes maxtak är gällande försök ekonomi nu efter landstingsförsöken?
Oj, spännande. Jag vet inte om jag kommer ha, jag kommer kanske mer tänka i typ pack än i ett visst antal pengar. Eller ett visst antal pengar. Nej, men att,
en viss summa.
Ja, jag vet inte hur intressant det är, men för det här försöket så hade jag sparat ihop pengar och sen så betalade min pappa, bless him, en ja, typ en femtedel blev det av det här försöket. Han sa att det vore fint att bli morfar också.
Cool.
Ja, men jag kan absolut tänka mig att ta lån också för fler försök om det skulle komma till det. Jag har inga större lån att tala om, så det har jag ekonomiskt utrymme för.
Lite utrymme för, det är ju bra.
Mm.
Här kommer en följdfråga på det. Och i så fall, är det en bra grej att spika innan eller ska man go with the flow?
Pass, du får svara på det.
Ja, men jag tycker att det här är en så fruktansvärt bra fråga.
Mm.
För jag tycker att man ska ha den diskussionen med sig själv innan. Och jag tycker det rör liksom, det här pratade vi ju om i förra avsnittet. Jag tänker det rör liksom hela setupen. Vilken typ av behandlingar man ska göra, hur många man ska göra, var man ska göra dem. Handlar liksom om en helhetssyn på sig själv och sitt liv och sina medicinska förutsättningar. Ska man bli självstående, ett medföräldraskap, ja, alla olika typer av beslut som man fattar ska man liksom göra som ett helhetstänk, tycker jag, utifrån den man är, alltså väldigt individualiserat, och tyvärr så får man ju inte direkt någon hjälp med just det tänket. Jag tror också att man kanske, även om man sätter en budget eller spikar innan, så kanske man hamnar i ett skede att man vill ändra det, och det är ju också okej. Men jag tycker bara inte att man inte ska ha tänkt igenom det.
Nej, men det är väl bra. Och det var viktigt det du sa här på slutet, att så här, det kan förändras. För det känner jag så här, redan, det händer ju så mycket i ens process. I alla fall för mig så går det så snabbt. Men jag var ju superledsen kring jul här, att så här, ja, nu ska jag få spendera mina pengar för det här. Och nu så här, ja, men jag kan ta lån. Alltså, så det har ju gått, det har ju väl förändrats väldigt mycket min syn på det. Och jag tror att...
Du svarar automatiskt nu på nästa fråga, som är så här: hur har din barnlängtan förändrats genom försöken?
Ja, precis. Jag kan betala allt, eller så. Nej, men att det känns ju som att det är mindre, alltså, jag menar, att jag sörjde pengarna. Ja, men nu är jag klar med den sorgen. Mm. Sen så är det ju så fortsättningsvis att jag såklart vill ha barn och längtar efter barn, men jag längtar mer efter att vara gravid. Jag vet inte om jag bara så här steg för steg tänkande, eller att det,
men
bara...
Det tycker jag är bra. Alltså, jag tänker att om man ska ha liksom något sätt att hantera det här, så ska man sätta sig i en situation i ett tidigt skede att man lär sig och sätter sig in i massa olika möjliga scenarion och har tänkt till på det, som vi just pratade om. Och sen så får man bara acceptera att man inte kan styra det, och det blir vad det blir. Och så får man omvärdera alla de här grejerna försök för försök.
Ja.
Och då är det ju bra att ha tänkt till på innan, för att svara på den förra frågan där om det är bra att go with the flow eller om det är bra att ha något som man har spikat. Jag tycker det är bra att ha en vetskap om att man från början tänkte så här mycket är det värt, eller min kropp klarar så här mycket och så vidare. Och sen kan man absolut förändra det, men så att man inte fastnar i att man bara gör försök efter försök helt ogenomtänkt, för att man liksom fastnar i det, som jag gjorde till exempel. Jag hade inte det där genetiska att det var tvunget att vara mina ägg innan jag började. Men sen när jag väl var mitt i, så blev det viktigt. Och det handlade ju om att jag inte ville att alla mina IVF-er skulle kännas som ett enda stort misslyckande. Då hade jag ju lika gärna kunnat gått på äggdonation direkt. Liksom.
Ja.
Så därför försökte jag en gång till och en gång till och en gång till.
Mm.
Istället för att liksom backa hem och tänka så här, hur tänkte jag från början, vad skulle vara den bästa strategin för mig här nu? Ja, men det är ju nu jag ska gå över till äggdonation.
Mm. Men precis,
hade jag haft det samtalet med mig själv innan, med någon som hade kunnat, så hade jag nog gått över fortare.
Mm. Och det känner jag också, det är väl också någon slags tanke jag har, att liksom, nu gör jag 3-pack och då kommer jag ha gjort, om inte det lyckas, så är det 4 IVF-er i vanliga fall. Och då känns det som att, ja, men många gör ju 8-12 IVF-er, men då tänker jag att då behöver jag ha en annan tanke. Då behöver jag tänka kanske äggdonation, eller tänka liksom gentestning, även om det inte är så många ägg och embryon att testa på nu. Men ja, jag behöver tänka någonting annat, så man inte bara kör på gång efter gång. Ja.
Du är ju redan inne på det resonemanget som du kommer ha då. Mm. Alltså när du har 4 IVF i bagaget, om vi nu kommer dit, vi hoppas inte det.
Mm.
Så jag vet inte om ni hörde, lyssnarna, men jag slog i bordet. Peppa, ta i trä, gjorde jag helt konstigt. Nej, men alltså då, om du har gjort 4 IVF och nästan inte fått ut några embryon, så kommer ju inte heller PGTA vara verksamt för dig.
Nej. Exakt.
Men om du lyckas få till här nu med annan stimulering och vad det nu blir för förändringar, en massa embryon, och inte de heller funkar, ja, då kan PGTA vara aktuellt för det. Mm. Så det är ju just det där med att varje IVF ger en massa information som man sen får använda framåt.
Mm.
Här kommer en till fråga. Hur fördriver du tiden under TVV, alltså 2-week wait, det vill säga det svenska ordet ruvarperioden, som jag tycker är så jobbigt ord.
Men jag, va? Jag tycker det är fint.
Jag tycker det låter som att man är en höna.
Jag tycker det är gulligt. Det är fint. Men det, ja. Jag tycker inte att det ger en signal av att den liksom ska rå om typ det som är där inne på något vis.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Nu ska jag ändra min syn på det här.
Ja, så positiv ordet. Är jag.
Ja.
Jag fördriver den just nu. Jag hugger ved, som jag har sagt idag. Nej, men jag vet inte. Det försöka göra saker. Det är ju svårt också att tänka i coronatiden. Man kan inte vara lika aktiv. Men att jobba, att försöka inte tänka att den måste ligga i soffan hela tiden. Utan att det är faktiskt bra att också röra sig. Ta promenader, lyssna på poddar. Börja med ett pussel kanske. Jag gjorde inget nu, men jag har ju liksom, ja, teampussel. Jag har, ja, men jag tycker ändå att det gick hyfsat snabbt. Sen så tjuvtestade jag det förra gången.
Ska du göra det nu?
Jag tror inte det. Men det, som sagt, samma sak här. Här kan det ju verkligen förändras innan. Att antingen, för jag kände ju som väldigt starkt innan, för då var det att jag ville, för jag hade testat på måndag och det tyckte jag kändes dumt, för att liksom, då ska man processa det på en måndag. Så det var mer liksom att jag tänkte att så här, ja, nu behöver jag hantera det här, det är bättre att jag gör det på den dagen jag nu testade. Men ja, för att svara på frågan så är det då försöka aktivera sig så gott det går och försöka kanske att inte testa så mycket förväg, men det gör ju också folk och det är väl också helt okej. Men att vara beredd på att man kan få ett falskt resultat åt båda håll.
Ja, precis. Här är en väldigt bra fråga till er. Blev det en donator som är rödtott?
Det här känns väldigt internt för mina följare. Jag har färgat mitt hår sedan 2008 ginger-aktigt. Och på min förra klinik, alltså jag vet inte om det här typ om jag kan bestämt för det. Men då liksom förutsätter de att jag var naturligt rödhårig. Och då sa jag liksom inte som att så här, nej, men jag är egentligen råttblond. Så jag tror då att jag faktiskt fick kanske en, alltså att de, jag vet inte om du fick röd hår.
De försökte matcha en röd.
Ja, men nu på Carl von Linné-kliniken när de frågade så kände jag att nej, men, då sa jag som det var, att jag var blond när jag var liten och nu är jag väl typ mörkblond.
Råttfärgad som jag brukar säga.
Ja, precis. Men jag sa faktiskt inte råttfärgad nu, för jag tänkte att de inte ska leta i sina register efter råttfärgad.
Så då ljög du lite åt ett annat håll och sa att du var blond?
Ja, det är väl inte en lögn. Jag sa faktiskt blond när jag var liten.
Men blev du på hårfärg, vet du det?
Nej, men då frågade hon så här, sjuksköterskan frågade, är det okej med brunhår? Jag bara, ja, om det är blå ögon så är det okej. Men jag tycker det var så skönt. Jag tänker också på de som gör det privat i Danmark eller andra länder där man får välja mer. Mm. Jag tycker att det är en välsignelse att slippa det, faktiskt. Mm. Jag känner som, och det var en kompis till mig som är gravid nu som frågade så här, vad vet du om donatorn? Och jag var så här, alltså, jag vill inte vara otrevlig, men jag var så här, jag är faktiskt helt ointresserad. För mig är det inte liksom, jag förstår att man tänker så när man själv har en liksom baby daddy, men för mig är det som könsceller bara. Det är bara något som är en hjälp till att jag ska få mitt barn. Sen så kanske man tänker annorlunda när barnet väl kommer, att man funderar på vad som är vad. Men då tänker man kan skylla allt dåligt på donatorn då.
Jag tänker igen där att det är så superindividuellt och att det är superolika var i processen man är.
Ja.
Men det fina med det är ju att vi lär oss att leva med de besluten vi har fattat och de förutsättningar vi lever med. Så det blir ju bra på ett eller annat sätt.
Yes.
Och sen tycker jag att mamma ska tillägga att i det svenska systemet så är det ju anpassat för barnens skull. Så mycket som vi vet med forskningen att göra det så lätt för dem som möjligt. Så jag brukar tänka också att det är ju inte din donator, det är ju ditt kommande barns donator.
Ja, exakt.
Så det är ju skönt att du har den inställningen som du har. Jag personligen.
Mm.
Vi tar en sista fråga som jag tycker är så fin här. Hur mår du? Tack snälla för att du delar med dig av din resa.
Åh, alltså världens bästa följare. Ja, men tack, jag mår bra nu, tycker jag. Det, alltså både fysiskt känner jag mig liksom återhämtad. Gick 10 000 steg igår utan problem. Lite så här förstoppningsproblematik, tycker jag. Alltså lite trög i magen typ. Det blir man ju också av progesteron vagitorierna. Men också att jag känner mig mycket piggare och gladare sen jag också började med progesteronet. Att jag mår bra. Ser fram emot påsk här. Och att få ruva i det.
Är du helt transparent på Instagram med följarna där om när du har testat? Och...
Jajamän. 10 april.
Alltså. Har du sparat mycket dina höjdpunkter också så att man kan gå tillbaka och titta?
Absolut, jag har sparat jättemycket där. Jag kollade själv igenom den enorma eposet IVF 1. Bara för att liksom komma ihåg.
Men så hörni, ni som är intresserade av hur en IVF går till, alla olika delar av en IVF, om ni är nyfikna på Frallan och hennes liv, så gå in och följ Frallans fertilitet. Jag tycker det är verkligen en ynnest att du är en del av communityn som du är.
Tack.
Du hjälper jättemånga.
Ja, men detsamma Silla.
Och sen ser vi fram emot det här avsnittet som vi nu har pratat om länge, när din partner ska komma och vara med.
Yes.
Och så får vi då också återkoppla hur det gick.
Ja.
För det vet vi ju väldigt snart.
10 april, då håller vi tummarna. Om det inte,
10 april är den här är otroligt spännande testdag. Så kära lyssnare och kära Frallan, heja gullefjun och glad påsk.
Heja och glad påsk till dig med Silla.
Och nästa vecka kommer Jonas tillbaks, och då ska vi faktiskt försöka oss på den svåra uppgiften att ge er alla barnlängtare superkonkreta verktyg för hur man rent terapeutiskt lever med barnlängtan.
Oh.
Det blir spännande om vi klarar av det. En verktygslåda för alltså en verktygslåda med terapeutiska verktyg för barnlängtare.
Så bra.
Tack Frallan. Du är helt enkelt bäst, och heja gullefjun.
Åh, tack. Puss puss.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.